Då säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio. Avsnitt 47, närmare bestämt tror jag. Med oss som vanligt har vi Niklas Lundqvist och Emilio Spinetti.
Hej!
Hej, och jag heter Tommy Jansson som kommer hålla gameshowen ikväll.
Fan, Tommy.
Ja. Jag fick lite så här Brandeby-influencer.
Ja, och det tyckte du var bra.
Jag vet, han pratade inte väldigt snabbt och så här, gillar han boostade Stego hela tiden. I alla fall när han höll Jeopardy.
Lasse Brandeby.
Vad heter han nu igen? Nej, vad heter galningen där?
Magnus Bettner.
Nej.
Adam Alsing.
Han heter den.
Nej, han som var innan Adam Alsing. Shit.
Magnus Härenstam.
Härenstam. Så.
Fuck. Mm. Magnus.
Mm.
Det gick inget bra där.
Nej, då fortsätter vi då.
Kan jag inte klippa det?
Nej, vi kör på. Vi tänkte prata om lite film idag som vanligt. Närmare bestämt vilka, Niklas?
Vi ska prata om filmen Lawless och sen de två dokumentärerna Gero Dreams of Sushi och The Imposter.
Men egentligen skulle vi prata om en annan film än Niklas sket och serien, så den kommer vi skjuta upp till nästa vecka. Hur som helst, vad dryg där.
Ja, det vet jag inte.
Hur som helst så har ju, vad kan man säga, en av årets största filmer som är på väg i. Vad fan hjälp mig nu? Hobbit har premiär, smygpremiär, världspremiär i Nya Zeeland. Och några så här smygrecensioner har kommit ut. Jag kommer inte ihåg, Niklas, du var ju inte så peppad på den här filmen.
Ja, inte du heller, va?
Nej, men jag kommer ihåg Emilio, det känns, du är kvar i tonåren så du skulle inte få mig om du...
Nej, jag är varken, jag vet inte riktigt vad jag kände för den här. Jag tyckte att första trailern var hemsk. Jag tyckte att andra trailern gjorde ett mycket bättre jobb att sälja filmen. Jag tror fortfarande inte på att det kommer bli bra.
Okej, men nu har ju som sagt lite små recensioner kommit ut. Och den är väl, jag vet inte, jag har inte läst igenom några recensioner. Har ni gjort det, om de har blivit bra eller dåligt? Jag har bara fastnat på en enda mening.
Ja, nej, jag har googlat bara och jag har inte läst några artiklar, jag har bara läst liksom så Google, vad säger man, rubrikerna. Och det verkar det som att, alltså, att det vart okej. Men
de... Tar du med dig?
Ja, okej. Det är Tommy verkar ha stört sig på mest. Och jag tror det hela världen fastnade för var den här Radagunkunk Hobbit.
Radagast.
Som någon har jämfört med Jar Jar Binks.
Rätt så många har jämfört med honom faktiskt.
Ja, vilket är lite oroväckande.
Ja, precis. Att det inte bara en recensent utan det var några stycken. Att det är... Jag tycker nästan så här, lyssnarna ska få... Vi tar en liten paus också för att kolla upp honom på sin telefon eller dator när de sitter på Google och söker på bilderna. Alltså Radagast. Det är stav som det låter.
Radagast,
precis. Alltså, och nu har ju bilderna framför mig här.
Alltså han ser ju jävligt såhär, som jag sa till er, alltså han ser ju väldigt såhär tihihi ut, liksom såhär snubben som säkert liksom ska vara the comic relief vid flera situationer.
Jag tycker att han ser ut som trollkaren från The Holy Grail som står där vid bron. Alltså såhär superspexig, ja, men som du säger, comic relief typ såhär, men han är med i fel film liksom.
Nej, men jag tror att han kommer vara den som är liksom comic relief. Och sen någon gång mot slutet av filmen så visar det sig att han var ju asmäktig och typ styr upp hela skiten.
Typ som
jag vet inte. Men det känns, vet,
att det känns igen de dragen.
Nej, men det känns att det har jag sett för.
Niklas, vad säger du när du ser den här bilden? Särskilt du vet när han gör den här looken framför kameran här. Ena ögonbrynet nere och andra lite högre upp. Knullar kameran kanske man kallar för.
Han ser lurig ut. Men man vet liksom, man vet inte riktigt var man har honom.
Det är en liten Jar Jar Binks av honom kanske.
Ja. Ja, vi får se. Vi får se om det här blir det som skälper The Hobbit. Ja.
Eller så. Men varför var ni så orolig för det här? Var det så jävla problem med Jar Jar Binks?
Vad håller du på med?
Nej, men jag kommer inte ihåg den. Jag har ju bara sett Star Wars 1-2 gånger kanske eller någonting. Och det var för jättelänge sedan. Jag kommer knappt ihåg den karaktären.
Jag gjorde ju misstaget att gå och se den på 3D. När den kom i 3D. Och jag tänkte, hur jävla illa kan det vara? Det var ju faktiskt värre än vad jag hade kommit ihåg, vilket känns, och det känns ju lite så här, man ska hata den filmen, så det känns lite så här, man är inte cool om man inte gör det, men det var fan hemskt. Alltså jag var, såg den med våra kära vänner från Har inte sett den. Erik från Har inte sett den var smart nog att tacka nej, men Johan och Marcus var med och nej, det var hemskt. Och det roligaste med filmen var ju efteråt och bara stå och snacka skit om den. Jar Jar är hemskare än vad man minns. Han är ju asjobbig.
Ja, men vadå? Han snubblar runt och grejer.
Jag ja, men han är ju...
Jag kommer bara ihåg han säger såhär.
Men han är ju 2 timmar av det du hatar. Det finns ju inte en enda jävla scen där han inte snubblar på någonting. Eller slår huvudet i någonting. Eller liksom fastnar med tungan i en jävla motor. Alltså det är ju det är hans grej. Han kommer vara det hela livet.
Tänker Marcus från Har du inte sett den måste ha älskat honom.
Jag gillar när han fastnade med tungan där, tycker jag. Och så när han snubblade där och
slog jävla ut där. Jävla kickass alltså. Nej.
Jävla kickass. Helt kickass alltså.
Vi kör på direkt med filmen Lawless. Som...
så nervös skratt.
Lite osäkert.
Kör!
Lawless handlar om... det utspelas på 30-talet i USA. Där det är 3 bröder som bedriver någon slags halv illegal verksamhet. När de,
halv illegal, väl jätteillegalt?
Jätteillegal, men... spritbryggning, spritverksamhet. Den är jätteillegal, men polisen i det här området har på något sätt sett mellan fingrarna när det gäller deras verksamheter. Tills en dag när det kommer en special agent från Chicago, tror jag det var, som åker dit för att röja upp och säger att nu kan vi inte ha sånt här längre. Och så då blir det såklart konflikter mellan de här 3 bröderna och polisstyrkorna. Och så får vi följa vägen fram till den våldsamma finalen.
Det här är ju baserat på en bok som heter, vad heter den? The Wettest State in America? The Wettest Country in the World?
The Wettest County in the World.
Ja, så kan den heter. Och boken handlar ju om författaren Matt Bondurants farfar, den här Forrest Bondurant, som här spelas av Tom Hardy, och hans 2 bröder Jack Howard, spelade av Shia LaBeouf och Jason Clark. Sen får man ju undra hur mycket som är sant, men så att det är ju någon form av based on a true story.
Ja, det är based on a true story, och sen var det ju liksom översatt till novell, och sen vart den översatt till liksom screenplay som Nick Cave faktiskt har skrivit. Mångsysslare måste man väl säga att han är. Han är helt tokig i den snubben. Förutom att han gör massor med singer-songwriter-musik, så skriver han ju filmmanus och litteratur.
Mm. Och jobbar som så deltids lookalike för... fan! Nu tappar jag skämtet. Jag hade det ju asbra. Fan.
Va?
Fan heter han. Åh, gud. Fan, kom på vad folk heter innan du försöker dra skämt om dem. Snubben som vi såg filmer av honom. Han har gjort ett ting.
John Carpenter.
Ja.
De är väl inte lika.
Inte dugg lika.
De är skitlika, men fan, I messed up. Jag tar den grabbar. Inga problem. Det är lugnt. Jag tar den.
För att vara tyst.
Jävla skit.
vad tycker vi om den här filmen då?
Tycker man så jävla mycket. Alltså, den var mysig. Den kändes som en lite mer actionfylld Jesse James. Alltså, lite liknande miljöer, fast där Jesse James väljer att ha en väldigt, väldigt, väldigt långsam och meditativ approach. Så har den här lite mer flyt, lite mer action. Sen känns den här väldigt, väldigt mycket som det den är. Alltså, en... Vad säger man? En... mina ord är verkligen med mig idag. Alltså en försköning av en sann historia. Alltså, man märker ju, och den spelar ju verkligen mycket på det. Den vet ju vad den är. Den vet ju att den är liksom en försköning av den här historien om den här riktiga mannen Forrest Bondurant. Och att, du vet, hur en simpel grej blir en legend liksom. Den spelar ju väldigt mycket på det. Att liksom saker som man kanske gör som är väldigt simpla sen blåses upp 80 år senare som att shit, ja, han var värsta hjälten. Fast man kanske inte alls var det. Fattar ni vad jag menar? Helt tyst.
Nej, men fortsätt Emilio, det låter men lyssna som den här legenden,
filmen börjar ju med att de förklarar vem den här Forrest är liksom med en liten voiceover, och de pratar om att hur han överlevde kriget, hur han överlevde sjukdom och så här, så att en legend skapas om hur han var liksom odödlig. Filmen börjar ju där med att den här karaktären, en levande karaktär då, redan under sin tid har någon form av legend omkring sig. Och lite hur sånt skapas. Den vidröjer det flera gånger i filmen, både mitt i och vid slutet, liksom hur legender skapas och hur sanningar kanske blir mer än vad de faktiskt var.
Mm. Jo, men det håller jag med.
Du har ju fan ingen aning vad jag pratar om.
Jag tappade det i början där någonstans.
Ja. Nej, men det intressanta med det här, alltså det som jag tyckte varför jag var ju extremt hypad för den här filmen. För det första är ju att John Hillcoat har ju regisserat den. Han gjorde väl 2009s bästa film nästan, The Road, som jag verkligen tok älskade. Så det var ju väldigt spännande att haka på hans nya projekt. Och för det andra är ju ensemblen, de har ju tryckt in i den här filmen. Alltså förutom de här tre bröderna som Emilio nämnde i början, alltså Shia LaBeouf, Tom Hardy och Jason Clarke, så har vi liksom Guy Pearce som är den här polisen som kommer till stan. Och sen är det Jessica Chastain som vi senast såg i Take Shelter och The Help. Och vad heter hon? Mia...
Wasikowska,
precis, vad heter hon?
Säg jag så, vet jag IMDb uppe.
Ja, ah, okej. Okay. Och sen var det Gary Oldman också. Alltså det här är ju bara sjukt många coola namn. Alltså, jag är ju Shia LaBeouf, älskar. Jag tycker han är svinduktig skådespelare. Jag vet att Transformers är svindålig och sånt där. Men jag tycker han ändå är helt duktig ändå. Mm. Och ja. det fick han bevisa sig verkligen i Loveless. Men samtidigt tycker jag så här, okej, okay, Gary Oldman. Skitpeppad på att han var med. För det första är han knappt med i den här filmen. Och sen tycker jag så när jag läser lite recensioner, eller jag läser aldrig recensioner, men du vet, man bara läser lite rubriker, men ofta jag ser att så här, folk hyllar liksom Tom Hardy i den här filmen och tycker att han är bäst. Alltså jag tycker Tom Hardy var så, inte tråkig och inte dålig, verkligen inte, men han som glänste, det var ju Guy Pearce. Alltså jag har ju längtat efter att Guy Pearce ska få glänsa sen jag såg Memento. Jag hade ju honom som när jag hade sett Memento första gången, tänkte jag, shit, han är ju gud, den här skådespelaren, det kommer gå bra som fan. Sen har han inte gjort ett... Jag kan inte komma på någonting bra han har gjort sen Memento. Kan ni göra? Jag kanske har fel här.
Men Tom Hardys karaktär är ju väldigt så här, han är väldigt lugn, han är väldigt sansad, han är väldigt liksom down to earth. Vilket gör att du kan inte göra så jättemycket spexiga saker med den rollen. Han gör rollen jättebra. Tom Hardy är skitbra. Mm. Men Guy Pearce, han får ju lite mer fria tyglar. Han kan ju liksom svänga ut lite mer. Och det gör han ju också underbart bra.
Mm, men jag tror att många tycker att... Jag vet inte, att han ska vara någon slags... Så här, inte Clint Eastwood, det är rätt så fel att säga. Men att han ska vara så här coola killen som han vill vara. Liksom.
Tom Hardy.
Ja, precis. Men jag tycker inte han är så jävla cool. Jag hejar ju... Hejar gör jag inte på Guy Pearce. Men
han
liksom,
är
ju
hemsk.
Ja, han är så jävla intressant. Han är ju som Jokern i Batman-filmer. Liksom. Han är ju svinlabil. Man vet ju aldrig vad hans nästa drag kommer vara. Liksom. Eftersom... Så, som du säger, han har lite med fria tyglar. Han avrättar ju en person på liksom plats och allting. Så att han är ju helt tokig i den här filmen.
Mm.
Han är ju lite så här halvpolis som har tagit lagen i sina egna händer. Mm.
Helt korruperad. Jag tycker det är lite skönt. De gör en bra grej med det här. Att man liksom, jag vet inte, jag kanske inte ska spoila det. Det finns en del när jag spoilar. Nej, men vi skiter i det. Det är en scen som verkligen är så här. Just om den här karaktären. Polisen Charlie Rakes, det är en scen. Jag ska inte säga vad det är för någonting. Det är inget viktigt, men det kan vara kul att se det själv. Men när man tänker så här, okej, shit, vad fan ska han göra nu? Men den scenen leder ingen vart, vilket jag tycker är jävligt bra. För då får du liksom, du bygger liksom upp i huvudet, okej, hur fan gjorde han efter att kameran stängdes av? Det här är ju helt sjukt liksom. Gick han ut och mördade massa människor, eller liksom, gick han bara och la sig? man vet liksom inte vad han är kapabel till, för man får inte riktigt se vad han är kapabel till. Så man bygger upp det i sitt eget huvud liksom, vilket jag tycker är jävligt nice.
Så jag tycker att kvinnokaraktärerna också i den här filmen är extremt tråkiga tyvärr. Alltså du har ju två jätteduktiga skådespelare, Jessica och Maya, som man verkligen kan utnyttja. Men det känns som de bara är där för att liksom skapa någon slags relation med huvudkaraktären. Någon kärlekshistoria. Men den är ju helt ointressant tycker jag. Den är väldigt intetsägande. Alltså om man skulle tagit bort deras karaktär, så tror jag att det är filmens liksom... Filmen hade väl inte blivit sämre eller bättre. Tyvärr faktiskt. Det är ju en väldigt grabbig film där.
Ja, jag vill säga en sak om Shia LaBeouf som du hyllade för snabbt där. Alltså, jag tycker lite synd om honom. För att i den här filmen till exempel så får han råspö väldigt tidigt. Alltså han blir verkligen så här grovt misshandlad. I resten av filmen, alltså i nästa scen till och med, är han så jävla snygg igen. Alltså han har typ ett litet blåmärke efter att liksom, han borde inte ha några tänder kvar efter det där. Och jag tycker det är lite tråkigt för hans skull, och jag är lite ledsen för hans skull, att han måste vara så snygg hela tiden. Jag tycker alltså, det hade varit mycket skönare om filmbolaget kände att de kunde fula till honom. Så att han kan liksom få bli känd på att vara en bra skådis och inte bara snygg liksom.
Tycker jag överlag att det är väldigt bra läkkött i karaktärerna. Det är en snubbe, jag ska inte säga vem, han får halsen avskuren och klarar sig ganska bra. Han syr ihop honom och sen så är det bara att köra på igen. Och en annan karaktär blir skjuten flera gånger, klarar sig. Jag vet inte, det kändes försköning av historien, kan jag tänka mig.
Jo, men det är lite det här det jag pratar om, att liksom så här att de kanske, alltså det här känns ju som den här historien som har utvecklats över liksom i typ 80 år. Och liksom en person som blir skjuten, vi säger en person som kan bli skjuten 5 gånger i bröstet, egentligen kanske bara liksom fick en kula snett genom axeln. Men att det liksom under årens gång så bara, han blev skjuten i huvudet men gick därifrån. Liksom. Att det är det här jag menar med att den vet vad den är.
En myt.
Ja, men precis. Liksom, hur skapas en myt och hur man får tänka liksom så här. Så där kanske inte var på riktigt.
Jag kommer tänka på det nu, men jag skulle fan vilja se någon slags så här origins av Guy Pearce karaktär. Alltså när han bodde i Chicago och så där, innan han åkte till den här.
Det kan man så tie in till De Omutbara.
Ja, eller någonting.
Jag var helt
tokig i hans karaktär. Jag älskade den. Jag tyckte den var så jävla vidrig och spännande, läskig alltså. Det är så, nu var ju inte han skurk, eller det beror på hur man ser det, men liksom, det var ju han som ska spela ondingen och det lyckades han verkligen med. Man hatar ju honom, men samtidigt älskar man honom.
Jag hejade ju också på Guy Pearce, för jag gillar honom som skådis. Jag upptäckte honom, gjorde väl du också Tommy, 3 år innan Memento i LA Confidentiellt första gången.
Ja, just det. Ja.
Där spelade han ju också polis, fast på mer andra liksom, rätsidig på lagen liksom. Kul att se honom, ja, det var raka motsatsen. För han var ju en good cop i LA Confidentiellt. Det här är väl en bad cop kan man säga.
Fast i LA Confidential så liksom, jag vet inte, han hade inte lika mycket utrymme som i den som man har här. Alltså det var ju liksom, då var de här stora namnen som tog över hans namn, så alltså Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger liksom. De tog nästan över showen i den filmen. Men förstår vad du menar, om man verkligen djupdyker i den här filmen och fokuserar sig bara på Guy Pearce, så gör han ju superbra. Den filmen är också så jävla bra alltså. Men här fick han verkligen, precis som han gjorde med Memento liksom, visa vad han går för.
Ja, det är kul. Det kanske blir någon form av comeback nu för honom efter några jobbiga år. Men
han skulle vara med i Iron Man 3 ju.
Precis.
Nu vart man ju peppad igen. Kanske. Jag vet inte. Men fan, jag vet det. Han känns som han är med i så jävla mycket skit bara. Det är det som är så synd. Det är ingen som han ska nog spela skurk alltså. Han ska nog spela så här någon vidre jävla läskig snubbe, precis som man gör i Memento också, så här helt
så komplexa karaktärer.
Ja.
Problemet för mig med filmen är just han är nästan för bra, så att jag hejar ju på honom och jag hatar ju Shia LaBeouf. Jag tycker han är värdelös.
Alltså, han
det, går, det går inte att heja på honom efter att ha sett honom i Transformers. Jag kan inte ta honom på allvar.
Jag tycker bara hans karaktär är jävligt jobbig.
Ja, han är jobbig hela
tiden. Barnslig och liksom...
Jag gillar det, att han är den här lilla fegisen liksom. När han får, som du berättade, han får stryk i början liksom. Han märker att han är så jävla svag. Han börjar nästan grina, eller han grinar ju liksom och säger ber efter hjälp och allting så där. Och sen springer han tillbaka till sina bröder liksom. Han är ju en jävla fegis, så jag tycker han gör porträtterar det jävligt bra alltså.
Jag säger ingen skit om honom, men alltså, som karaktär så är han så jävla jobbig.
Jo, men precis. Man hejar ju inte, alltså det är precis som Heat-filmen liksom. Man hejar ju på Robert De Niro där också. Al Pacino som är liksom hjälten, polisen som ska lösa det här fallet, är ju en jävla svin alltså. Man hejar inte dugg på honom, man hejar på Robert De Niro, skurken liksom. Ondingen, fan, jag vet inte.
Ja. Men, ska vi sätta något betyg eller någonting?
Men den är verkligen bra, det tycker jag. Men den... Jag hade förväntat mig något mer. Det är ju Guy Pearce som gör filmen faktiskt. Mm. Sen det här roa, att den skulle vara så jävla våldsam som alla säger. Jag tycker inte det är så farlig egentligen. Det är väl några scener, men det är ingenting man ryggar tillbaks på.
Nej, jag har sett värre.
Ja, herregud. Vad säger du, Niklas? Du verkar ju nästan mest skeptisk till den här.
Jag vet inte. Lite av en axelryckning kan jag tycka. Trots att jag var ju... peppad på mest ensemblen som du sa, Tommy. Sen utöver det så tyckte jag inte att det var så mycket att hänga i granen, om jag ska vara ärlig, faktiskt.
Nej. Och Gary Oldmans karaktär kändes också lite onödig.
Ja, det var ju bara hans namn som sålde in hela...
Ja, hade han kanske 5 minuter speltid?
Ja, helt överflödig. Inte så viktig roll heller. Kändes onödig för historien.
Nej.
Det var ju centrerat runt de tre bröderna och... ja, Guy Pearce då, som någon form av motpol.
Mm. Men, jag vet inte, men om jag får fortsätta bara innan vi fortsätter till nästa film. Shia LaBeouf, är det inte peppar på att han liksom ska gå över nu till Lars von Trier senaste film liksom?
Nymphomaniac.
Ja. Ah.
Ja. Ah.
Alltså jag tror Lars von Trier har precis som jag sett liksom vad han är kapabel till liksom.
Och sett ska utnyttja potentialen.
Ja. Ah.
Du och Lars von Trier har...
Det är jag och Lars från Tio. Vi reagerar likadant när vi blir förbannade också. Vi pissar på de här tomtenissarna som står utplacerade på trädgården.
Inga jämförelser i övrigt.
Mer. Nej. Förutom att vi är jävligt feta kanske.
Ska jag på också, eller?
Ja.
Okej, om du vill.
Nej, du vill inte.
Nej. Ja, då på jag då. Ja, i bil och kör.
Tack. Nästa film är Jiro Dreams of Sushi.
Som inte jag har sett, därför kommer jag liksom luta tillbaks nu och...
Enjoy the show.
Ja, verkligen.
Det är en film från 2011, en dokumentär om den 85-åriga Jiro Ono. Som är en... ja, kanske en av världens bästa sushi-kockar i Tokyo. Den dokumentären handlar lite om vem han är som person, vad han har för relation till sushi och hur hela hans filosofi kring sushi och livet är. Och det är en väldigt fin film, tycker jag. Den ger en liten glimt in i det japanska psyket och det japanska liksom, tankesättet av att du ska jobba hårt liksom inte klaga och göra det som förväntas av dig. Filmen kretsar också kring hans två söner och vad de spelar för roll i det här och vad deras pappa spelar för roll i deras liv och forma deras framtid. Niklas, du har också sett den här filmen. Blev du lika hungrig som jag?
Ja, jag hade faktiskt ätit sushi tidigare på dagen och kände att den var kanske inte riktigt i paritet med den som Jiro lagar.
Nej, alltså grejen är så här. Alla har väl ätit sushi någon gång. Om man tänker, hur gott kan fisk på ris vara?
Ja, precis.
Om man har ätit sushi i Stockholm och tycker det är gott, och sen äter man sushi i Tokyo på billigaste stället ever, så tycker man att det är sjukt mycket godare. Det är en snabb scen i den här dokumentären när de visar vanlig sån här rullbandsushi i Japan, som det är typ det enda jag ätit där, och jag tyckte det var så jävla mycket godare än den i Stockholm. Och bara den scenen, när man ser den sushin direkt efter att ha tittat på den här super gyro tillverkade sushin, tänker man, fan vad tråkig och äcklig den ser ut.
Ja, det finns många olika lager av sushi ändå. Det
verkar det ju göra, tydligen. Mm. Men liksom, man tänker så här, fan, alla kan lägga fisk på ris. Men det filmen vill säga är, ingen kan lägga fisk på ris som Giro kan lägga fisk på ris. Och jag tror dem, han är bra på att lägga fisk på ris. Alltså, no doubt. Det ser så jävla äckligt gott ut.
3 stjärnor i Michelin-guiden talar sitt tydliga språk.
Jag fick för mig, för att man ska kunna få minst 2 Michelin-stjärnor på sin restaurang, så är man tvungen att ha 8 olika brödsorter. Jag tror jag läste någonstans, eller så tagit bort den regeln. Det vore jättekonstigt om de sålde massor med bröd där.
Det känns som ett jävligt konstigt krav. Men det 3 stjärnor, vad det innebär enligt Yamamoto, som är med i filmen, han är en matkritiker, vad säger man, matskribent kanske heter.
Ja.
Han säger att 3 stjärnor i Michelin-guiden betyder att det är värt att åka till det landet bara för att äta på den restaurangen.
Mm.
Men det är ju inte så jävla dyrt heller, vad jag fattar som. Alltså, det är ju inte svindyrt. Vem som helst har råd med det.
Var det inte 30 000 yen?
30 000 yen per person för att gå in, och sen är det plus priset.
För att gå in?
Ja, för att gå in. För att du,
okay.
du måste boka plats, och det tar tydligen minst en månad i förväg måste du boka. Och det är 30 000 yen, alltså drygt 3 000 kronor per person. Liksom, bara för att...
Aha, det fattar inte jag som jag har läst på restaurangen. Att det kostar väl typ 30 000 yen, men då ingår liksom en basic meal då.
Nej, det är tydligen bara så här seating charge. Som jag fattade det. Och sen är det liksom plus... Det fisken kostar, eftersom fiskens pris kan variera från dag till dag beroende på vad som finns på fiskmarknaden. Så det är liksom, det är ju inte billigt. Och de säger ju att en måltid hos Gyros kanske tar liksom en kvart. För att det är liksom, du beställer din sushi, du får en bit, sen äter du den direkt. Och det är inte som att du sitter där och tar ett glas vin och snackar lite. Och så här. Du käkar och sen går du. Så att de säger att du är inne ut på 15 minuter. Om du ska betala liksom 3 och 5 för det, så kanske inte riktigt så här. Ja.
Alltså, men hur äter japanerna där inne då? Alltså, för i det här gamla sättet att de äter med händerna, liksom stoppa in så här 45 grader i munnen typ, eller slafsar de bara i sig liksom? Får man när folk så sitter och käkar, alltså, om de verkligen tar sin tid
på sig? Det känns... liksom, alltså, du får en bit och sen äter du den. Och så, liksom...
Jag skulle ju suga på den rätt så länge, känns det.
Eller hur?
Jag tyckte de sa att han gjorde i snitt 20 bitar åt varje person.
Ja, och de tar ungefär 30 personer om dagen. Jag satt och räknade på det där, jag fick det till. Han sa att han hade jobbat i branschen i 75 år. Om han skulle hålla det schemat. För han jobbar 6 dagar i veckan. Så jag räknade ut att det var någonstans 14 miljoner sushi-bitar under hans 75 år. Sen är det klart att han inte har jobbat med det här schemat hela tiden. Men om man skulle följa det som man har idag, 75 år, skulle det vara ungefär 14 miljoner sushi-bitar. För han kan sin grej.
Får man se hur den här snubben bor och sånt här?
Nej, det får man inte göra. Man får aldrig träffa hans fru eller någonting. Men filmen är nästan enbart i den här restaurangen.
Men, och som sagt, fiskmarknaden också, väldigt mycket. Ja. Som vi har varit på, vi också. Det är rätt kul att se hur det ser ut bakom kulisserna. För som turist får du ju inte gå in på precis alla ställen på den här fiskmarknaden. Man får ju se det när de har den här.
Jag såg faktiskt den här filmen 3 gånger på 2 dagar.
Oj.
Varav en gång med alltså regissörens kommentatorspår. Och då sa han att de var tvungna att så här lobbya i typ 6 månader bara för att få komma in i det här området där de auktionerar bort fisken.
Mm.
Och att även fast de hade fått tillstånd och de var okej med det och så fort folk såg en kamera så försökte de blocka honom där inne och så ställa sig framför, för att de är så jävla rädda för att de ska få dålig press och liksom folk ska komma och så här protestera och stänga ner skiten.
Mm.
Så att det var jättesvårt tydligen att få bra footage där inne. Men det är jävligt intressant faktiskt. Och tydligen så skulle filmen från början varit att regissören David Gelb, tror han heter, skulle åka runt i Japan och göra små, alltså det skulle handla om flera olika sushikockar. Men att efter att han hade käkat på Gyros så bestämde han sig för att okej, det blir inte mycket bättre än så här, och den här personen är typ ett geni och har väldigt intressant syn på livet och jobb, så han gjorde en film helt om honom istället.
Mm. Det känns
handlar väl... inte mycket om ni har inte tagit upp det något alls, men det, jag förstår, det är väl hans son som ska ta över också pressen där.
Precis, det jag menar när man får en inblick i det japanska synsättet, eller sättet att se på livet och vad som förväntas av sig. Hans son till exempel, Yoshikazu som han heter, ska ju ta över restaurangen. Han har en yngre son också som har startat sin egen. Men Yoshikazu kan ju inte öppna en egen restaurang, för han måste ju ta över sin pappas, liksom ärva den. Och Yoshikazu vill ju inte alls bli sushikock när han var liten. Han tvingas ju i princip in i det här, och nu är han en av de bästa i världen liksom. Men han kan liksom inte göra någonting annat, för han måste ärva sin pappas restaurang. Och det är liksom väldigt, väldigt japanskt att så här, liksom, det är det här som förväntas av mig, säger han flera gånger i intervjuer i den här filmen. Det är det här jag ska göra, det är min lott liksom.
Men vad är det som gör filmen så jävla bra? För jag vill ju se den här, men samtidigt så när man börjar lyssna på det så låter det så här, men det är rätt så uppenbart vad det kommer handla om.
Jag vet inte vad det är som är så jävla speciellt. Alltså... Jag tror
att... Alltså det verkar inte spännande på något sätt liksom, förutom att det är kul att se hur sushi blir tillagen, men det känns som att man kan få så här överstöka på så här 20 minuter liksom, i ett narrativ.
Precis, alltså, grejen är, alltså den handlar ju om alltså egentligen tre saker. Den handlar ju dels om sushi, alltså kärleken till sushi, och det är jävligt intressant att se liksom, man uppskattar sushi väldigt, väldigt mycket mer efter man har sett den här filmen, och man förstår hur många led det liksom går i, från liksom fisk i havet till mums, mums, mums i munnen. Liksom den är lagad av den bästa kocken i världen. Den är såld till honom av den bästa tonfiskvetaren som har köpt den av liksom en fiskare som har hittat. Alltså det är liksom väldigt många experter som är inblandade i att hitta den bästa fiskbiten och det bästa riset och sådär. Sen handlar den också om relationen mellan far och son i det japanska samhället, och vad som förväntas av personer, och vad liksom man, hur låst man är i sin framtid, beroende på vad man har liksom dragit för lott i princip i livet. Och sen är det också en liten inblick i, alltså i Jiro som person och hur han ser på livet personligen, liksom var kommer han ifrån för bakgrund, och hur har han liksom formats av det, och hur påverkar det hans arbetsetik till exempel, och hur han uppfostrar sina barn som person, liksom vad han personligen för syn på livet. Så det är väl liksom de tre filmerna det egentligen är.
Ja, jag gillade den här väldigt mycket också. Det är tempot i, alltså den är som sagt, den är inte lika spännande om man säger som dokumentären vi ska prata om efter, men den är väldigt välgjord, och tempot är ganska långsamt, men det gör inte så mycket, för man vaggas in i den. Ja, man sitter och njuter liksom. Och sen har den lyfter ju på slutet tycker jag, när det kommer en väldigt fin scen som knyter ihop hela alltet, som man inte ska avslöja, men som är väldigt, väldigt fin.
Jiro begår harkiru framför kunderna.
Kom
och göra!
Sista filmen för den här gången är The Imposter, en ytterligare en dokumentär som handlar om en bedragare helt enkelt, som titeln antyder.
Spoiler!
Ja, tyvärr. Nu har jag spoilat filmen. Men man ska inte säga för mycket. Det nystas upp grejer hela tiden i den här dokumentären. Men det handlar i alla fall om att en familj där den lilla pojken i familjen försvinner en dag. Och påstås.
Du måste i staterna
i USA och sen så
Texas.
Sen så hittas en pojke vad är det, 2-3 år senare i Spanien, och han påstår då att han är den här pojken som försvann i staterna några år tidigare. Och sen så ska han då få träffa sin familj igen. Men grejen är att han ser inte direkt ut som pojken som försvann. Han har fått mörkare hår och öronen är annorlunda också.
Ögonfärgen
har ändrats.
Han pratar franska.
Ja, fransk-spansk brytning av något slag. Han pratar inte amerikanska utan brytning längre. Och det verkar ju vara en rätt otrolig historia. Och man undrar ju, hur kan den här familjen liksom köpa det här? Men allt är ju inte riktigt som det verkar. Eller hur, killar?
Du vill inte spoila för mycket, eller? För jag tycker man får ju reda på mycket mer än vad du har sagt de första 5 minuterna.
Ja, ni får gärna fylla i om
det. Men grejen är, det Niklas gjorde nu var det, alltså typ...
Som man ska presentera filmen egentligen.
Ja, precis. Okej, när jag kollade upp den här filmen, innan vi såg den, eller innan den kom, när jag bara kollade upp det, så stod ju... Då stod det en helt annan beskrivning av filmen på typ IMDb och så, än vad det står nu efter att filmen har kommit. Alltså innan filmen kom så stod det typ så här, en familj i Texas blir av med sitt barn, han hittas 3 år senare i Spanien, men när han kommer tillbaka så verkar inte allt som det ska, liksom. Varför pratar han till exempel med fransk brytning och typ så här, och så heter filmen The Imposter och så blir man så här, shit, typ så här, vad fan är det här för någonting?
Man börjar tänka på om han har blivit hjärnsläppt.
Ja, men precis, liksom så här, och det verkar så fett mycket mer spännande. Sen det som står nu är så här, dokumentärer handlar om den unga fransmannen som lurar en familj i Texas att han är deras son. Och då är det så här, okej. Okay. Och filmen är ju som den här nya beskrivningen. Den förra beskrivningen gjorde ett sjukt mycket bättre jobb att sälja filmen och man blev sjukt mycket mer intresserad. Men
fast då skulle den ljugit,
precis,
om vad
den ljugit väldigt mycket. Alltså den ljuger ju inte, men den får ju låta väldigt mycket mer än vad det faktiskt är. Det här är ju liksom, den börjar ju straight up med att hej, jag är en bedragare och så här lurade den här familjen. Mm. Det är liksom, det är det som är filmen egentligen, inte som den första beskrivningen.
Man lägger korten på orden direkt
så här, ja men precis, och så liksom den blandar ju intervjuer med folk inblandade med alltså reenactments från skådespelare.
Precis, den skiljer sig från andra dokumentärfilmer, alltså greppet hur man filmar och lägger upp det, eftersom den inte har några, den använder lite av så här, gamla autentiska bilder som familjen har filmat med sin VHS-kamera.
Precis.
Men sen är det ju liksom att de har hyrt in liksom skådespelare som får återberätta.
Jag tycker de gör det jävligt snyggt faktiskt. Alltså, det är många väldigt scener när de blandar. Alltså om du börjar med en intervju och så berättar den här bedragen. Typ, sen gjorde jag det här, och så klipper de till en reenactment av det. Men skådespelaren som spelar honom som ung i de här scenerna, medans han är riktiga personen nu gör en voiceover, så säger, alltså den unga personen levererar också replikerna samtidigt, så man får se honom, skådespelaren, liksom återberätta det som att det skulle vara liksom så här i realtid.
De synkar,
ja, precis,
med
intervjun, och det är faktiskt jävligt snyggt. Det är liksom effektfullt. Det blir jävligt effektfullt när man ser den här personen sitta där och liksom så här, i realtid visa liksom så här, okej, så här, nu tänkte jag så här, hur ska jag lura den här personen? Vilket är jävligt tufft faktiskt.
Alltså nu kanske många som inte har sett den här filmen och lyssnat på den här recensionen att vi har spoilat så jävla mycket.
Nej.
Men jag kan ju säga redan nu att det är så sjukt mycket mer. Alltså för det första är ju hur han lyckas få 2 länder, alltså ljuga åt 2 länder, liksom Spanien och USA. Och de köper hans lögner och allting liksom. Och sen blir det någon slags hur han... För man fattar ju redan i början, för han presenterar sig själv liksom som en lögnare, bedragare liksom. Då vet man liksom så här, okej, han har ju åkt dit liksom. Och familjen förklarar ju liksom i återberättar också den här historien. Mm. Så man är ju dum i huvudet om man inte fattar liksom, okej, de har fått tag i honom på några sätt. Men det är ju resan dit som är det intressanta. Det tar ju extremt många vändningar och twister och sånt där. Mm. Det blir någon slags här, nästan agentstory, typ hur han ska smälta in i den här familjen liksom. Och hur han tänker, för han liksom, han ska försöka bli så identisk med deras son som möjligt, så han börjar kolla på bilder och grejer och så här blondera håret och sånt. Det är helt sjukt
alltså. Det är faktiskt jävligt tufft. Jag gillar det så här, we need to talk, nej vad säger jag, Dear Zachary vibbar. Alltså de är inte alls lika överhuvudtaget, de här två dokumentärerna, i varken hur de är filmade eller hur de berättar liksom sin berättelse. Men jag fick så här, lite så här halvt Dear Zachary flashbacks.
Ja, och särskilt de här gryniga VHS-klippen är ju väldigt starka. I synnerhet det är när familjen tar emot honom på flygplatsen och han väntar liksom, kommer sist av allt. Sist när alla har gått av planet redan så kommer han och systern då gåendes, och han kommer där i sina solglasögon och väldigt bizarr scen, neddragen mössa, och folk bara tar honom i sina armar och ja, det är...
Sen är det också värt att nämna att han ska spela en så här 16-17-åring. Han är 23 när han gör det här, vilket är lite så här dude.
Ja, men han kommer undan med det.
Men jag såg ju jag ser ju inte ut som jag gjorde när jag var 16.
Nej.
Men vad är det som gör den här med, vad tycker du, Niklas, med om den här filmen? Tycker du den bra eller dålig?
Jättebra.
Du har inte sagt
något. Men det är när jag sagt, många vändningar, en sån här historia som precis som Dear Zachary, den är nästan för otrolig för att vara sann. Man förundras över att man inte har hört om det här tidigare. Jag hade inte hört om det i alla fall.
Nej, inte heller.
Och jag tycker att de gör det väldigt bra. Jag var lite... Första 5 minuterna satt jag undrade så här, var det här verkligen ett bra sätt att börja filmen, att verkligen lägga korten på borden direkt och säga det, vad den skulle handla om, istället för att man skulle få undra under filmens gång och sen få någon typ av något stort avslöjande på slutet. Men som ni också sagt tidigare så blir det ju många vändningar i filmen ändå.
Och sen heter ju fan filmtiteln The Imposter också.
Så. Jo, det är väl det är väl en liten giveaway direkt där i titeln.
Ja. Det är någonting med de här indie-dokumentären som gör så jävla bra. Ni nämner ju liksom Dear Zachary också liksom. Och sen var väl Senna var väl också någon slags indie-dokumentär skulle jag kunna genre som. Jag vet inte om det finns någon genre som heter så. Men lite de här undangömda dokumentärerna. Det jag undrar nu, för Senna vart ju inte Oscars nominerad. Dear Zachary vart ju inte heller Oscars nominerad som bästa dokumentärfilm. Tror ni den här kommer bli Oscars nominerad nu då?
Nej, det tror jag inte.
Ingen aning faktiskt. Jag vet inte riktigt hur, vilka andra dokumentär.
Kevin Smith ska ju sitta i jury nu bland annat, men han kanske inte tar ut folk.
Han kanske vill ha den här episod A Fans Hope eller vad den heter. Den som Comic Con dokumentären.
Ja, fy fan. Nej. Men det är väldigt svårt att prata om den här filmen faktiskt. Vi kanske måste lämna den tyvärr. Alltså, man vill inte avslöja för mycket. Den ska ju ses.
Det ska den göra.
Den ska definitivt ses. Den är väldigt värd att se.
Ja. Väldigt, nu tänkte jag magsätt, men den är väldigt man får en obehaglig känsla i hela filmen. Han är ju väldigt vidrig, den här personen, när de har de här djupsynkarna med honom, när han sitter och pratar in i kameran. Han är ju superduktig.
Han är ju sjukt karismatisk.
Återberätta historien typ, och then I said,
man tänker ju så här,
vidrig som fan är.
Han är väldigt nöjd med sig själv.
Det är sjukt, alltså, det är jävligt jobbigt att prata den här filmen just om man inte kan säga så jävla mycket. Men det är ju flera gånger när jag tänker så här, shit, han verkar ju nästan så här typ offret. Och sen bara, nej just det, han är ju bra på det här. Han ljuger ju, det är ju hans grej.
Väldigt manipulativ.
Han manipulerar oss tittare, precis som han manipulerade familjen.
Så han börjar ju så här första scenen med att berätta typ så här, jag pratade med en sån här person, vilket betyder att då måste jag göra så här, för då kommer han reagera så. Och sen liksom så här, då bara, fan, han gör ju samma sak på mig. Det är helt sjukt hur det så här, alltså, jävla stört bra han är egentligen.
Ja. Vad händer med dig, Emilio? Jag tror också du är så här imposter också.
Va?
Var det så du kom in till Sverige?
Eller hur?
Ja, men imposter-recensionen var rätt så dålig, gjorde vi.
Ja, skyll på det. Det var ditt eget fel.
Mitt eget? Vadå?
Ja, du var för dålig.
Ja, får vi se om du höjer upp det här avsnittet med listan då.
Det får vi...
Hittills har du inte levererat.
Men jag kanske har sparat mina starkaste kort till slutet av programmet.
Mm, kör.
Yes.
Säg inte att du ska rekommendera The Walking Dead-gamet alltså.
Nej, det ska inte jag.
Då
har det blivit dags för mig att presentera min lista.
Som du skrev ihop för 40 minuter sedan.
Jag skjuter från höften, precis som du, Tommy.
Jag träffar ju alltid rätt. Ja.
Träffade rätt gjorde du ibland också när vi körde Cybertown i lördags. Det här spelet som finns i Stockholm där man springer runt i två lag och skjuter på varandra med utrustad med västar och lasergevär. Inte riktiga lasergevär så att du dör, utan ni fattar grejen.
Skönt att du förtydligade det.
Ja, jo, men vi har ju vissa tittare eller lyssnare kanske till och med som inte riktigt har koll på sånt här, kan jag tänka mig. Inspirerad av detta så har jag gjort en lista om häftiga lasertillfällen i filmer. Det blev 3 stycken fräsiga rullar.
Laser, okej. Okay, ja, du utvecklar.
Mm, ja, men det är laser som har använts. Det kan vara i... alltså jag tror att bitarna kommer falla på plats när jag presenterar listan.
Ska Emilio tänka ut någonting också, vill du? Eller ska vi bara hålla käften och njuta och sen avsluta programmet?
Var tysta bara. Och sen om ni har något att tillägga när listan är klar så vill jag gärna höra.
Ja, men kör. Det blir intressant.
Plats 3. Finns det en scen i den första Resident Evil-filmen. Där den här det här teamet, vad är det, Alpha Team eller Bravo Team, går ner i den här labyrintaktiga byggnaden. Och i ett av de här rummen så kommer det ett slags rutat lasernät. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Ja, men typ.
Först är det väl bara en laserstråle.
Ja, det är så här, typ, du kan hoppa över den, du kan ducka under den. Och sen när de har gjort det några gånger så säger datorn, men ducka bara, det här, jävel.
Researchen.
Ja, håll käften, Tommy. Alltså. I alla fall.
Jag hade hört på maken.
Ja, så kommer det ett rutat lasernät till slut och tärnar den här killen som är då typ ledaren och dödar honom. Det blir bara små bitar kvar på golvet. Jag vet inte, har ni sett den här på sistone?
Vi beskrev ju faktiskt filmen för dig nu.
Mm. Vad sa du, Tommy? Du såg senast...
Jag såg senaste Resident Evil filmen igår faktiskt med en kompis, och då får man hela den här antologin återberättad på en halv minut eller liknande, och då är ju den här scenen med bland annat. Men jag håller med, det är nog den bästa scenen i hela Resident Evil-serien av alla, och det är en väldigt bra scen också, tycker jag också.
Nästan ikonisk, men jag vet inte om vi ska sträcka oss så långt. Men
den kommer på tredje plats tydligen.
Yes, plats 2. Det är från den tredje James Bond-filmen, GoldenEye. Nej, Goldfinger.
Helt sjukt att jag har tänkt på de här filmerna också. Se om du plockar min första plats också då.
Ja, det blir spännande. Ja, den har väl de flesta sett. När James Bond ligger fast spänd på den här britsen och den fetlagde skurken Goldfinger kommer fram och drar igång en typ av laserstråle som rör sig upp mot hans skrev, James Bond. Och det är ju hans ädlaste delar som han, ja, om han blir av med dem så kan han ju lika gärna dö, för det är, han har inte så mycket att komma med.
Guldsnoppen.
Jag vill komma med.
Just det.
Har du bara jag tyckte det var askul?
Ja, lite kul.
Men det var bra.
Snabbt tänkt.
Vi måste uppmuntra dig, Mimmi.
Faktiskt. Ja, det var plats två. Plats ett.
Men.
Ja, vill du höra den här I expect you to die? Så ska vi dra igen.
Jaha, säg det då också då.
Surely you do expect me to talk. No, Mr. Bond, I expect you to die. Ännu en lysande imitation.
En Goldfinger, tjock och glad.
Mm.
Nej, men jag tänker, den här scenen har ju förstås blivit väldigt ikonisk för populärkulturen. Har ju varit med en hel del tv-serier, alltså så här, Simpsons och Austin Powers också.
Mm.
Ja, massor, överallt nästan.
Ja, många roliga parodier har gjorts på den här scenen.
Men det är så jävla solklart, så spänna fast någon vid ett bord och sen bara låta en laser så här långsamt jobba sig upp. Det är liksom, det är det perfekta så här ondskefulla skurk-grejen. Och sen går man därifrån medan personen dör i bakgrunden. Vilket den aldrig gör.
Hur klarar han sig från den här knipan? Jag kommer inte ihåg det. Kastar han ett mynt på laserstrålen så bara...
Ja, det gör de i Simpsons, It's Your Scratchy.
It's Your Scratchy, sorry.
I den här tror jag att han snackar sig ur det, som vanligt. Han har förmåga att göra det.
Det var ju fekt.
Jo, men han nämner ju typ det här projektet som Goldfinger har. Som heter någonting.
Mm... Det är Fort Knox-grejen.
Well, the project you have, the Fort Knox-thing. Och så säger Goldfinger, oj, han kanske vet mer än vad jag trodde.
Han var ryss.
I'm a Russian. Russian one.
De bara, oh.
Plats ett då, om ni är redo. Jag kan säga så här, jag skrev om listan i sista sekunden. Jag hade en annan Sean Connery-film på plats ett först. Som heter,
men den fick inte vara med.
Nej, jag kunde inte göra fler Sean Connery-impersonations.
Nej, exakt. Jag kände att det skulle bli... Det fick bli en bubblare istället. Men det var i alla fall Entrapment med...
Nej, fy fan.
Vadå det?
Bara för rövscenen, eller hur? Ja.
Men Catherine Zeta-Jones ålar sig genom såna här laserstrålar för att, och Sean Connery sitter och yes. Dreglar där i någon kamera. Ja, den är rätt cool, men sen kom jag fram till att, och också för att göra Emilio glad, så kan man ju inte lämna ut Star Wars ur lasersammanhang. Det är ju liksom själva Star Wars. Man kände ju sig lite som Stormtroopers och rebeller där när man sprang runt och sköt på varandra på Cybertown. Bästa laserögonblicket för mig är i The Empire Strikes Back, den här episka lasersvärdsduellen som leder fram till slutet och det stora avslöjandet på filmen. När Luke tappar handen, om man säger. Emilio, du som är Star Wars-kännaren nummer ett.
Mm.
Skulle du hålla med om att det är det bästa, eller finns det bättre laserögonblick i Star Wars?
Då skulle jag säga episod 1 när
Phantom Menace.
Ja, när Darth Maul visar sin double bladed lightsaber för första gången.
Ja, just det. Så hade de ju spoilat i trailern.
Jo, det var ju asdåligt gjort av de som klippte trailern, men det var jävligt coolt liksom. Så bara, ja, fan, han har två.
Är du inte cool när han blir kliven på mitten?
Nej.
Det är första gången man har sett någon dö av ett lasersvärd i Star Wars.
Inte Obi-Wan Kenobi då?
Fast han går ju bara upp i rök, känns han nästan som såhär.
Han räknar inte.
Ja, men förstår du, han blir verkligen såhär kluven. Då såhär, oh, de är faktiskt effektfulla.
Ja, för man har ju fått se Luke Skywalker bli med handen. Bara såhär, tjopp.
Ja, men det är sant förstås.
Mm.
I rest my case. Mm. Eller, I stand corrected kanske.
Ja. Think before you.
Nej, men och jag får bara säga en lite snabbt. Eftersom du försökte baka in det med vårt Cybertown-besök så tyckte jag nästan synd att du glömde bort Starship Troopers. När de är på den här bootcampen och de får göra någon slags red versus blue-övning. Två lag som möter varandra för att de ska träna. Och då har de någon slags laservapen eller liknande.
Just det.
Och varav en karaktär dör också för att ta av sig hjälmen.
Just det.
Väldigt blodig scen. Väldigt bra scen. Väldigt bra film. Fy fan vad den här är bra alltså.
Kanske vi borde se om Starship Troopers.
Vill man inte det? Jo.
Vill man inte det?
Jo, vill man inte det?
Precis det jag sa.
Gary Buseys son, Jake Busey.
I typ sin enda roll.
För jag hatar Starship Troopers.
Va? Ja, vi får ta det här något annat avsnitt. Mm-hmm. Vill ni rekommendera någonting innan vi avslutar?
Ja, Emilio. Kör.
Jag vill rekommendera Journey. Ännu ett PSN-spel. Det är ett litet indie-spel av That Game Company. Som har gjort andra titlar som Flower och vad heter andra? Flow kanske heter.
Flow.
De har gjort Journey, som är ett spel centrerat kring en namnlös liten varelse som springer runt i en öken.
Könlös också.
Ja, väldigt så här, väldigt precis som Flower och Flow, väldigt meditativt. Du får liksom inte riktigt någon beskrivning av vad du ska göra. Det är liksom, du ska bara ta dig någonstans. Och bara, de släpper dig i en öken och sen så do something. Det jag gillar med det här spelet, jag köpte det för ett par dagar sedan och jag började spela det idag, är multiplayer-delen. För att det är helt... alltså det är liksom online, men du har inget sätt att kommunicera med personerna du spelar med. Alltså helt plötsligt så är det bara en annan person där och så kan du välja att liksom, va, men fan, vi kan spela liksom ihop. Men du kan inte prata med den personen, så det är bara liksom att springa runt i den här öknen.
Du kan ju kommunicera med hjälp av slags toner.
Jo, men alltså det
använder... Så blir det en slags morsemeddelande.
Det använder du ju för att liksom, du kan liksom låsa upp lite så här krafter, typ så hoppa högt och så här glidflyga eller sånt där.
Mm. Men du kan ju kommunicera med det också.
Jo, men du kan ju liksom inte...
Det är det som är så vackert med det, att du kommunicerar spelaren via...
Jo, men du kan liksom inte skriva någonting. Du kan liksom inte så här, lämna tydliga medel. Du kan inte prata med en karaktär. Du kan liksom försöka få din point across, men liksom nej. Men jag gillar det liksom. Det är bara så här, det är väldigt så harmoniskt, väldigt meditativt som sagt. Väldigt...
Chocken för det här. Har du spelat klart det?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har precis börjat idag.
Okej, jag körde igen det i ett streck. Tog vi kanske nästan 2 timmar eller någonting. Men grejen är, i slutet så kommer en lista upp på alla spelare man har spelat med. Och det sjuka är att från början så trodde jag att jag hade spelat med samma kille hela tiden. Men då fick jag reda på att jag hade spelat med 8 stycken personer. Mm. Inte samtidigt, men liksom att man märker att, aha, vad fan, han är borta. Vad fan tog han? Ah, okej, han är där borta. Då har de tydligen bytt ut han mot en annan online-spel liksom. Så du spelar inte hela tiden med samma snubbe liksom.
De
har löst det på ett väldigt snyggt sätt, ja. Men en sak fattar inte jag. That Game Company, det här är deras tredje spel, precis som du sa. Alltså både Flow och Flower stavar de O-et med en nolla. Varför gjorde de inte det med Journey? Vad var det som hände?
Oj, deep.
Nej, men det som ska bli intressant nu med That Game Company var ju att liksom när PlayStation 3 lanserades så skrev de ett kontrakt med Sony att de skulle göra 3 spel åt dem. Så nu har de ju brutit ut sig ur kontraktet och helt liksom så här, nu fria tyglar. Nu ska de göra sina, vad de egentligen vill göra liksom. Bredare, har fått mer pengar och allting sådär. Så det ska bli väldigt intressant för dem. Nu kommer de säkert släppa någon sån här AAA-titel, hoppas jag.
Möjligt.
Niklas helt.
De har ju skrivit på sin hemsida liksom att deras jobb är, eller deras purpose som spelföretag är att göra, jag tror de skrev typ spel som erbjuder en annan känslomässig investering i spelen än vad resten av marknaden kan erbjuda, och göra spel som kan sprida en större känsla av glädje i världen. Det tror jag var deras liksom mål som företag.
Mm.
Så att det kommer väl se mer sådana här liksom meditativa spel från dem. Hoppas
det gör det säkert.
Ja, och hoppas att de inte blir ett cyniskt spelföretag nu om de ska börja göra AAA-titlar. Kanske inte är deras rätta forum. Eller det kanske
uppköpt av Activision.
Ja, fy fan. Black Ops 3 får de göra. Liksom.
Men du kan inte prata med dem du spelar online med. Du kan bara skicka toner.
Ja. Ska jag slänga in en rekommendation också? Det är en skiva med ett band som heter Tangerine Dream. Som ursprungligen var ett krautrockband som bildades i Berlin i slutet av 60-talet. Och mer och mer gick över till elektronisk synt musik. Gjort många filmsoundtrack, till exempel till Eldfödd, Risky Business, Near Dark, många så 80-talsrullar. Och de har gjort typ över 100 skivor, så jag har inte hört allt de har gjort, men jag har hört det bästa, tror jag. Och den här skivan fick jag faktiskt rekommendera till mig av Emma Grey Munthe, filmrecensenten. Så det var ganska en tung rekommendation som jag nu...
Tjatar ju till det. Jag har sett det i Twitter-konversation. Nej, liksom. Nej. Hon ville ju bara få tyst på det.
Hon rekommenderade fler skivor sen efter...
Så svalde du det?
Jag sväljer allt som hon ger mig, kan man säga.
Fy.
Så kan det vara. I alla fall den här skivan... det är rätt kul när det är ett band som har funnits så pass länge fortfarande gör relevanta saker. För den här skivan är från 2011. Den heter The Island of the Fey och är deras tolkning av författaren Edgar Allan Poe. Och jag har inte läst så himla mycket av honom förutom några short stories, men jag vet inte riktigt. Jag tycker inte riktigt den musiken. Jag kommer inte att tänka på Edgar Allan Poe när jag hör den. För det är, ja, det är synt musik, väldigt atmosfärisk och ja, bra melodier. Lite så här tv-spelsmusikaktig nästan, fast med lite högre produktionsvärden kanske. Den är väldigt bra i alla fall, musiken. Väldigt bra att ja, plugga till om man inte vill ha massa röster som distraherar. Så den kan jag verkligen rekommendera. The Island of the Fey med Tangerine Dream finns på
Spotify. Alltså med röster som distraherar, det låter som du lider någon slags psykisk sjukdom.
Ja, det kanske jag gör också. Nu tänkte jag mer på när det är... kanske lät lite konstigt när jag beskrev det. Men du kanske förstår vad jag menade.
Nej.
Nej.
När jag är på besök eller vadå?
Ja. Vi alltid.
Vi ses nästa vecka allihopa. Jag hoppas ni är nöjda med oss. Och tack för det här avsnittet.
Ha det bra.
Hej då.